Ja, dagens text enligt kyrkårets ordning handlar ju om Jesu vittnen. De som vittnade om att Jesus hade uppstått. Och jag har varit länge inställd på att jag skulle tala över det idag. Men så för ungefär ett par veckor sedan så upplevde jag att Gud gav mig något annat istället. Och jag tror att kanske det är ett ord till oss idag. Och därför ska jag läsa ifrån Josua-bokens första kapitel, de 9 första verserna där. Josua-bokens första kapitel, verserna 1-9. Efter Herrens tjänare Mose död, sade Herren till Josua, Nuns son, Mose tjänare. Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill ge dem, ge åt Israels barn. Varje ort som er fot beträder har jag gett er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon där uppe och ända till den stora floden, floden Frat. Över hela hetiternas land och ända till stora havet västerut skall ett område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Som jag har varit med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var frimodig och oförfärad. Ty du skall utskifta som arv åt detta folk det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Du må endast vara helt frimodig och oförfärad att i alla avseenden hålla den lag som min tjänare Mose har gett dig och göra efter den. Vik inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster, för att du må ha framgång i allt vad du företar dig. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla avseenden håller det som är skrivet i den och gör efter det. Ty då ska dina vägar vara lyckosamma, och då ska du ha framgång. Se, jag har befallt dig att vara frimodig och oförfärad. Så var nu inte förskräckt eller försagd, ty Herren, din Gud, är med dig i allt vad du företar dig. Herre, så ber jag dig att du ska välsigna det här som du har lagt på mitt hjärta idag. Du ska välsigna det på allas våra hjärtan. Herre, tack att du är med oss. Tack att du finns här, Herre. Och jag prisar dig för din nåd, för din stora barmhärtighet, för din kärlek, för din omsorg om oss, Herre, var och en. Tack Jesus. Amen. Josua-boken handlar ju om hur israeliterna under Mose efterträdares Josua-ledning intar löfteslandet. Man kan kort beskriva den så att det är ju då tilltalet. Så går man över floden Jordan in i landet och så får vi vara med om hur Josua fördelar landet i de olika stammarna. Det är väldigt korta drag. Men så handlar det här handlar Josua-boken om. Men Josua-bok kan vara lite komplicerad också. Kanske speciellt för oss svenska kristna i luthersk tradition. Därför att vi misstror oss själva i vår uppgift att förstå den, va? Samtidigt så kanske vi tror väl om den fiende som står emot oss. Jag menar, vi säger han är säkert neutral han också. Och kanske är det så här att den här lutherska syndabekännelsens ord, jag fattig syndig människa som i synd är född, i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt förbrutit mig mot dig och så vidare. Ur ett perspektiv så är den ju sann. Men jag tror att det behöver, för att väga upp det hela, en balanserad, en jublande frälsningsbekännelse. För då kan även den människan som upplevt syndernas förlåtelse känna glädje och frid och inte behöva att passiviseras inför Guds löften. Jag läste något som jag ska citera utav en man som heter Bo Christer Ljungberg. Han är teolog och bibellärare. Han skriver så här: vi ska ha denna nutidsbakgrund klar för oss då vi läser Herrens befallning till Josua efter Mose död. Stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill ge åt dem, ge åt Israels barn. Varje ort som er fot beträder har gett er, som jag lovade Mose. Och parallellen, skriver han, för vårt vidkommande återfinner vi i Efesierbrevet, det första kapitlet och tionde versen. Vi är hans verk, skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och så skriver han vidare så här: om luthersk människosyn är ett hinder för att tillägna sig Josua bok, är svensk neutralitetspolitik ett annat. I andens värld finns nämligen inte ens vapenstillestånd. Där råder strid in till änden. Danielsboken 12 och 26. Vårt land, skriver han, har njutit fred i närmare 200 år nu. Men vi sålde järnmalm till nazisterna under det senaste världskriget och lät deras trupper färdas över vårt territorium. Kanske var det den så kallade förnyelseväckelsen på 50-talet som hindrade Sverige från att dela balternas öde. I andens värld är det inte lagom. I andens värld råder absoluta värden. Där finns ingen relativism. Alltså det här med relativism, det finns ju ingen absolut sanning, utan allt är relativt. Och så skriver han vidare så här: vi måste ha detta klart för oss. Vill vi kunna förstå Josua bok, måste vi acceptera Guds syn på verkligheten. Och den finner vi i 5 Mosebok 9:4, där han citerar så här: det är dessa hedningarnas ogudaktighet som gör att Herren fördriver dem för dig. Alltså här gällde stora värden. Skulle Israels folk beblandas eller ej? Det vill säga, skulle deras gudstro bestå eller upplösas? Därför kommer budet om kananernas till spillogivning. Vi kan inte lägga en annan måttstock på våra liv. Ska vi gå in i Guds uppgift måste allt som inte är emot Guds vilja bort. Så skriver Bo Christer Ljungberg. När jag läste det här så tänkte jag, är det verkligen så att vi tror att vår fiende är neutral? Som vi trodde om nazisterna när vi lät dem färdas på vårt territorium. Har vi blivit förblindade så vi inte ser? Och det formades en bön inom mig: gode Gud, öppna mina ögon så jag ser verkligheten. Så jag ser vad det är som händer, vad det är som sker. Jag ska gå tillbaka lite grann till när det gäller Josua. Vem var då denne Josua? Han som blev ledare för hela Israel efter Mose. Och vad var det som gjorde att han blev en ledare? Och då får vi gå till fjärde Moseboks 13 kapitel. Här möter vi honom under namnet Hosea, Nuns son av Efraims stam. Han var alltså en utav de 12 spejarna som Mose sände iväg för att utforska landet som Herren hade utlovat till Israels folk. Och den order som gavs åt de här spejarna, det var: gå igenom sydlandet och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt? Är det få eller många? Är landet de bor i bra eller dåligt? Bor de i läger eller bor de i befästa städer? Är landet bördigt eller kargt? Finns det träd eller inte? Och gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet. Det här var den order som de här 12 spejarna fick. Och så drog man iväg. Och efter 40 dagar så kom man tillbaka och avlade en rapport. Och de säger så här: vi såg ett land som i sanning flyter av mjölk och honung. Och här är dess frukt. Och så bar de fram en druvklase som var så stor att det behövdes 2 män för att bära den på en stång emellan sig. Alltså det är lite större än våra som vi försöker få till i våra växthus och sådär, va? Och här var de alla överens. Men när det gällde folket och möjligheterna att ta sig in i landet eller inta landet, så gick åsikterna starkt isär. 10 utav dem, alltså en ganska stor majoritet, ansåg att det var omöjligt. Och de såg bara omöjligheterna framför sig. Alltså vi kan inte dra upp mot det här folket, för de är för starka för oss. Vi klarar inte detta. Och så talade så bland Israels folk hur omöjligt allting var. De såg bara jättarna som bodde i landet. Och det här det får till följd att hela menigheten, hela Israels församling börjar att ropa och skrika, och folket grät, läser vi om. Och så börjar man att klaga på Mose och Aron och säger att det hade varit bättre att vi hade fått dö i Egypten. Eller att vi får dö här i öknen. För varför vill Herren föra oss in i detta andra land där vi kommer att dö likväl? Och våra hustrur och våra barn blir fiendens byte. Det skulle förvisso vara bättre att återvända till Egypten. Och så vill de välja en annan ledare som kan leda dem tillbaka till Egypten. Och det här är resultatet utav de här 10 spejarnas ord och syn på möjligheten att inta landet. Trots att Gud med ed har lovat detta land, så såg man bara omöjligheterna. Alltså, jag tror att deras andliga blick var helt förmörkad. Och det här kunde ju ha lett till förödande konsekvenser. Om folket skulle följt den här majoriteten, de här 10 spejarnas råd, så skulle landet, det utlovade landet, aldrig ha blivit Israels land. Men det fanns, tack gode Gud, en liten minoritet här, 2 spejare, som hade sett samma sak. De hade sett samma land. De hade sett samma folk. Men som till skillnad från de andra spejarna hade tro på Guds makt. De hade tro på Guds möjligheter. Och vilka var det? Och det var Kaleb och Josua. Och de säger så här: låt oss ändå dra dit upp och inta det, ty förvisso skall vi bli det övermäktiga. Om de inte hade sett Guds möjligheter och satt tro till Guds löften, så hade säkert också de sagt som de andra: det är omöjligt. Det går inte. Hur ska vi klara av det? Men trots att de hade sett samma land, samma folk, samma saker i landet, så lät de inte det omöjliga ta över. När de andra spejarna framförde sin syn på förhållanden, så blev Josua och Kaleb så förtvivlade, läser vi, att de rev sönder sina kläder. Men i sin förtvivlan så talar de till folket och säger så här: det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett mycket gott land. Det vill säga, se på det goda istället för det negativa. Fastna inte i omöjligheterna, utan ha förtröstan på Gud. Om Herren har behag till oss, så ska han föra oss in i landet och ge det till oss. Sätt er inte upp mot Herren, säger de. Men fortfarande så är församlingen, folket, så negativt inställda på grund av dessa 10 spejares beskrivning att man ropar att man ska stena Josua och Kaleb. Bort med dem. Det här visar på en allvarlig sak som kan hända. Det visar att bara några personers tal om hur omöjligt allting är kan få så stor spridning i en hel menighet. Men Gud hade ju tänkt annorlunda. Han vill att vi ska fokusera på möjligheterna istället för omöjligheterna. Och Mose börjar att be för folket och säger: hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de framhärda i att inte vilja tro trots alla de tecken som de fått vara med om? Och så ber han om förlåtelse för deras missgärning. Ja, så hur gick det då? Jo, det var Josua och Kaleb som fick föra in Israel i löftesland. Men de här spejare som misströstade på Guds möjligheter, de fick aldrig komma in i landet. För Herren talade och svarade på Mosebön och säger så här: jag vill förlåta dem efter din bön. Gud är ju alltid förlåtande Gud. Han förlät dem, men det fick ändå konsekvenser. För han säger: så sant jag lever och så sant hela jorden ska bli full av Herrens härlighet, av de män som har sett min härlighet och det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som ändå nu 10 gånger har frestat mig och inte velat höra min röst, av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat åt era fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Och så lite senare så säger han så här: sannerligen, ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand har lovat ge er till boning. Ingen förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son. Men era barn, om vilka ni sa att det skulle bli fiendens byte, dem ska jag låta komma in dit, och de ska lära känna det land som ni har föraktat. De män som Mose hade skickat för att utforska landet, står det i kapitel 14, vers 36-38 i fjärde Moseboken. De män som Mose hade skickat för att utforska landet och som vid återkomsten hade fått hela menigheten att knota mot honom genom att sprida falska rykten om landet. Dessa män som hade spritt onda rykten om landet drabbades nu av Herrens straff och dog. Av de män som hade varit i landet och utforskade överlevde bara Josua Nuns son och Kaleb Jefunnes son. Vad var det som gjorde det hela att det blev så annorlunda? Jo, Herren säger så här. Att Kaleb och Josua fick komma in i landet berodde på att i dem var det en annan ande. Så att de i allt hade följt Herren. Det var den stora skillnaden. I Kaleb och Josua fanns det en annan ande. Jag tror att om vi fastnar eller skulle fastna i en tro där det är omöjligt, en tro som säger att vi inte klarar av det, att det kanske är vår största fiende. Om det gäller praktiska göromål eller om det gäller att vittna eller be för en människa, så vill vår fiende säga att det är omöjligt. Och detta, mina vänner, är en fiende som inte är neutral. Vår fiende är inte neutral. Men han säger att det är omöjligt. Om det är så att vi behöver en annan ande, en sån ande som Josua och Kaleb hade, så ska vi be om en sådan ande. Jag tror att vi behöver det. Till Josua sa Gud: varje ort som er fot beträder har jag gett er som jag lovade Mose. Jag har befallt dig att vara frimodig och oförfärad. Så var nu inte förskräckt eller försagd. Du, Herren din Gud, är med dig i allt vad du företar dig. Jag tror att Gud vill att vi ska fokusera på möjligheterna och inte fastna i omöjligheter. För Gud är allting möjligt, läser vi. Så därför så skulle jag säga så här till oss, att vi ska ge akt på oss själva, på vårt tal, vad det är vi säger, vårt budskap. För om vi fastnar i att det är omöjligt, då kan det sprida sig till så många och få förödande konsekvenser. Precis som det gjorde för Israels folk när de här 10 spejarna säger det är omöjligt, det går inte, vi kan inte besegra dem, vi kommer att dö. Och det gick ju, som jag sa, så långt som man ville stena de som hade en annan åsikt. Man ville kasta ut och man ville bort med dem. Och man ville välja en ny ledare för att gå tillbaka till Egypten. Om det kunde hända då kan det kanske hända idag. Men om vi istället fokuserar på Guds möjligheter istället för omöjligheterna, så ska du se att många i din omgivning blir välsignade därför att just du tror på Guds kraft och på hans omsorg om oss, både andligt och i det praktiska livet. Jag hoppas att du vill vara med i en skara som ser Guds möjligheter framför omöjligheterna. Amen. Jesus, Herre, jag ber dig, förlåt oss vår otro. Förlåt oss, Herre, när vi inte ser dina möjligheter. Herre, förlåt oss och kom in i vårt hjärta med en annan ande. En sån som Kaleb och Josua hade. Som såg dina möjligheter och som följde dig i allt. Herre, vi ber om det. I Jesu namn. Amen.